In chapter 6, the Apostle John gave us a view into the future to tell us what we can expect in future times.
I kapitel 6 så fick vi skåda in i framtiden. Aposteln visade oss vad vi har att vänta inför framtiden.
There we saw the white horse, the rider on the white horse riding out to conquer men.
Vi såg där den ryttaren på den vita hästen som red ut för att erövra människor.
And the white rider on the white horse is certainly the Lord Jesus and his gospel being proclaimed all over the world.
Och den ryttare är med all visshet Herren Kristus och det heliga evangeliet som proklameras över hela världen.
But side by side with the white horse there rides also the red horse, the black horse and the pale horse.
Men sida vid sida med denna vita häst rider också den röda, svarta och blekgula hästen.
And so John says that while the gospel is being preached there will also be many calamities which the world will experience.
Med andra ord säger aposteln Johannes att samtidigt som evangeliet predikas så får församlingen erfara och världen erfara en rad olyckor och förtryck.
And the church too will suffer much persecution at the hands of its enemies.
Församlingen får lida mycket för fiendernas hand.
That we learned from the fifth seal.
Och det lärde vi oss av det femte inseglet.
And finally at the end of this time there will come the last judgment, the great day of his wrath.
Slutligen ska i slutet av denna tid komma den sista domen, Guds vrede.
It is clear that there is nothing said here about a double election, a double resurrection or a thousand year reign of Christ here on this earth.
Här sägs absolut ingenting om en dubbel uppståndelse eller om ett tusenårigt jordiskt rike.
But famine, war, pestilence and persecution is what we can expect in this world before the end comes.
Vad vi istället har att vänta oss det är pest och förföljelse och krig och elände.
The picture that we get from chapter 6 often seems to be a very hopeless one.
Den bild vi får av kapitel 6 tycks ofta mycket hopplös.
But in spite of all these calamities and catastrophes that befall the world, the church is safe.
Men trots allt detta elände, dessa olyckor och katastrofer som ska komma, så är Kristi församling trygg.
This we learn from chapter 7.
Och det lär vi oss av kapitel 7.
John there says that after he had seen all these things, these calamities, he saw four angels standing in the four corners of the earth.
Johannes säger att sedan han har sett alla dessa olyckor så ser han fyra änglar stå vid jordens fyra hörn.
Unbelieving scholars often speak of this as being evidence that the Bible is not a scientific book.
Otroende forskare säger att den här första versen i kapitel 7 är ett vittnesbörd om hur ovetenskaplig Bibeln är.
They say that John thought that the earth was flat and had four corners.
Man säger Johannes han trodde att Bibeln var att jorden var platt och hade fyra hörn.
But we must remember this is a vision.
Men då ska vi komma ihåg att det här är en syn.
A few days ago I was down in the travel bureau here in Uppsala.
För några dagar sedan var jag nere på en resebyrå här i stan.
And there I also saw the earth with four corners.
Där såg jag också jorden med fyra hörn.
On the wall there was a map of the whole world.
På väggen där inne fanns det en karta av hela världen.
With Sweden right in the middle.
Och Sverige var i mitten.
And here you had a picture of the whole world.
Och här hade du en bild av hela världen.
Which had four corners.
Den hade fyra hörn.
Now, on these four corners of the earth stood four angels who have the power over the four winds of the earth.
Nu ser vi att vid de fyra hörnen står fyra änglar som hade makt över vindarna.
And they kept the wind of the winds from blowing on the earth and on the sea and on the trees.
Och de förhindrade vinden från att blåsa över jorden och över havet eller över något träd.
And he saw that John then saw another angel who came down from the sunrise, from the rising of the sun, who had the seal of the living God and who commanded the four angels not to allow the wind to hurt the earth.
Och så såg Johannes en annan ängel som trädde fram från i riktningen där solen går upp och den hade den levande gudens signet och den vi kan läsa, den ropade med hög röst till de fyra änglar som hade fått sig givet att skada jorden och havet och sade gör en icke jorden eller havet eller träden någon skada.
And he told them in verse 3 not to hurt the earth or the sea until the servants of God had been sealed.
De fick inte skada jorden eller havet eller träden förrän vi har tecknat vår Guds tjänare med insegel på deras pannor.
St. Paul sometimes speaks of a sealing of God's people with the Holy Spirit.
Aposteln Paulus talar ibland om att Gud sätter sitt sigill på människorna, att han ger dem sin heliga ande.
And this vision reminds us very much of Ezekiel's vision of the man with the inkhorn.
Denna uppenbarelse påminner oss om Hesekiels uppenbarelse med
the man with the inkhorn, the inkhorn on his side. Chapter 9.
Det som står i Hesekiel 9. Hur står det där? Mannen med... vad hade han vid sin sida? Någon som minns?
Verse 2 toward the end.
Man som var klädd i linnekläder och hade ett skrivtyg. Ja, skrivtyg vid sin län.
And this command was commanded to go through the city of Jerusalem and mark all those men... Who were disturbed by the great sin of Jerusalem.
Hesekiel berättar ju där att den mannen skulle gå genom Jerusalem och teckna alla de människor som
they were troubled by the great sin of Jerusalem.
Som var bekymrade över Jerusalems stora synd.
In other words, all of those people in Jerusalem who were truly God's people.
Med andra ord, alla de människor som var Guds sanna barn.
And this man with the writer's inkhorn by his side was then followed by soldiers who killed all those who did not have the mark.
Och den man som gick alltså med detta skrivtyg och markerade alla sanna Guds barn följdes av soldater som dödade alla de otroende.
And we have something similar here in the book of Revelation.
Alltså alla de som inte hade tecknet på sig. Vi har något liknande här i Uppenbarelseboken.
The angel seals, puts a seal on all of God's people.
Dessa änglar sätter sigill på alla dem som är Guds barn.
When a man's seal is placed on something, this too is a sign of ownership.
Det är ju detsamma när det gäller mänskliga sigill. När man sätter sitt sigill, då är det tecken på egendom.
In the western part of the United States, in earlier times, there were no fences between the ranches and the farms.
I västra Amerika så var det förr så att man hade inga staket mellan de olika ägorna.
But the cattle roamed freely over the whole countryside.
Boskapen fick springa omkring fritt.
But every year the ranchers would round up the cattle and brand those that were theirs.
We have the same up in Lapland.
I do.
The Laps, I suppose. Ja, men sen varje år då så gällde det att... samla djuren och då såg man ju vilka man ägde till följd av märken och örona eller sigillet.
So placing this mark on the animal was a claim to ownership.
Så genom ett särskilt märke så visste man vem som ägde.
And when this John talks about the angel putting God's seal on the servants of God, he emphasizes this fact that these people are claimed by God as his own.
Så när Johannes här berättar att Guds änglar satte då Guds sigill på människorna, så betyder att de människorna var Guds egendom.
We also know from the rest of the Bible how men become God's property.
Vi vet också av Bibeln i övrigt hur människor blir Guds egendom.
A man becomes God's own when he comes to faith in the Lord Jesus.
Man blir Guds egen när man kommer till tro på Herren Jesus.
And when he finds forgiveness for all his sins through the blood of the Lamb.
När man finner förlåtelsen för alla synderna i Kristi blod.
So setting a seal on all the servants of God is a symbolic way of saying that God is winning a people for himself out of this world.
Så att sätta ett insegel på deras pannor, det är alltså ett uttryck för att Gud har vunnit åt sig ett eget folk.
In other words, while all of these calamities are going on, the church's work is also going on.
Så med andra ord, samtidigt som alla dessa olyckor händer i världen, så fortsätter församlingens arbete.
And the world will not be destroyed by the winds of destruction until that work has been finished.
Och världen kommer inte att gå under genom denna förödelsens vind förrän detta Guds arbete har fullgjorts.
which is simply another way of expressing the same thought that Jesus expresses in Matthew 24.
Det är med andra ord samma innehåll, sakinnehåll som Jesus ger uttryck åt i Matteus 24.
Where he says that the world will not be destroyed until the gospel has been preached in all the world for a witness unto all nations.
Där Jesus säger att världen ska inte gå under förrän evangelium har predikats för, som ett vittne för alla nationer.
And thus the first words of chapter 7 tell us that God will see to it that this world will not be destroyed until he has won all his elect.
Med andra ord säger de inledande orden i kapitel 7 att denna världs undergång ska inte komma förrän Gud har vunnit alla sina utvalda.
And then John tells us how many people were sealed.
Och så berättar Johannes hur många det var som fick inseglet.
He says that there were 144,000 of them.
Han säger det var 144,000.
And then he lists 12,000 from each one of the tribes of Israel.
Och så förtecknar han 12,000 från var och en av Israels 12 stammar.
We might read that list of the tribes that we have there.
Vi ska läsa upp förteckningen här över stammarna. Judas stam, Rubens stam, Gads stam, Asers stam, Naftalis stam, Manasses stam, Simons stam, Levis stam, Issaskars stam, Zebulons stam, Josefs stam, Benjamins stam.
The 12 sons of Jacob are Reuben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulun, and Joseph and Benjamin.
That's right. Det är riktigt. Det är de 12 sönerna till Jakob.
Now, the 12 tribes of Israel can be figured in two different ways.
Nu kan man förteckna de 12 sönerna på två olika sätt.
We might say the 12 tribes of Israel are the descendants of the 12 sons of Jacob.
Man kan säga att de 12 stammarna är avkomlingarna till Jakobs 12 söner.
And yet you know that that's not the way the 12 tribes were counted later on.
Men ni vet likväl att det var inte så man räknade de 12 stammarna senare.
Because the tribe of Joseph was divided into two tribes.
För Josefs stam delades ju upp i två stammar, Efraim och Manasse.
All right. I was going to say Manasseh and Ephraim.
Manasseh och Ephraim.
Now that gives us 13 tribes, though.
Men då blir det ju 13 stammar.
And yet we know that they always talked about 12.
Men ändå vet vi att man talade alltid om 12 stammar.
I'm sure you know why that is.
Och ni vet säkert förklaringen.
The tribe of Levi received no inheritance in the land.
Levi stam fick ju ingen arvsrätt i landet.
And so that when the land was divided among the 12 tribes, it was divided among Reuben, Simeon, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulun, Manasseh, Ephraim and Benjamin.
Så när landet indelades för stammarna så fick var och en ett område utom Levi stam.
But when you look at the list that you have here, that isn't this list either.
Men om ni nu ser på förteckningen här i Uppenbarelseboken kapitel 7, så är det inte den här listan heller.
There is no tribe of Ephraim mentioned.
Ephraim finns inte med här.
The tribe of Joseph is mentioned.
Josefs stam nämns.
But the tribe of Joseph overlaps with the tribe of Manasseh.
Men dessutom nämns Manasseh, så det täcker över varandra. Både Josefs stam och Manasses stam nämns här.
The tribe of Levi is mentioned as one of the 12 tribes.
Och Levi är med här också.
But the tribe of Dan is not mentioned.
Men Dans stam är inte med här.
At the time we talked about the seven cities of Asia Minor, I asked you to remember that in this connection.
När vi talade förut om de 7 städerna här i Mindre Asien, så sa jag, kom ni ihåg vad vi sa, säger nu, när vi sen kommer till kapitel 7.
Yeah, we had Ephesus and Smyrna and Thyatira and Pergamos.
Vi hade dem i en alldeles bestämd geografisk ordning, Ephesus, Smyrna, Thyatira,
Pergamos,
Thyatira,
Sardis,
Philadelphia,
and Laodicea.
Och Laodicea.
Just the way they're found here on this earth.
Alltså precis i den ordning som man finner dem här på jorden.
But there is no people of Israel anywhere on earth that's divided the way these tribes are divided here in chapter 7.
Men det finns inte här på jorden någon fördelning av stammarna så som de är uppdelade här i kapitel 7.
John thus indicates to us very clearly that this is not the Old Testament Israel.
Johannes gör det helt klart för oss att med denna lista menar han inte det gammaltestamentliga Israel.
This is not the way that Israel was divided.
För det gammaltestamentliga Israel indelades inte på det här viset.
Another thing we must remember here is what John said about the Jews in the letter to Smyrna and in the letter to Philadelphia.
Vi ska också komma ihåg vad Johannes upptecknade från Jesu mun när det gällde Smyrna och Philadelphia, judarna i dessa församlingar.
I asked you at that when we commented on that to remember that for chapter 7.
Vi kommer ihåg att jag sa när vi gick igenom det, kom ihåg det här när vi kommer till kapitel 7.
There he said, those people who call themselves Jews are lying when they call themselves Jews.
Jag kommer ihåg att Jesus där sa de som här menar sig vara judar men inte är det, de alltså ljuger.
In other words, John emphasizes the same thing that Paul emphasizes about Israel in the letter to the Romans and in his letter to the Galatians.
Med andra ord betonar här aposteln Johannes detsamma som aposteln Paulus betonar i Romarbrevet och i Galaterbrevet.
The real children of Abraham are the believers.
De verkliga Abrahams barn, det är de som tror, oavsett härstamning.
Those people who are saved by faith,
de som är frälsta genom tron,
by grace alone,
genom nåden alena.
And this is the New Testament Israel.
Det är det nytestamentliga Israel.
Also in this section, often a wrong contrast is drawn.
Också i det här avsnittet så talar man om en felaktig motsättning.
In my New Testament, the verses from 1 to 8 are titled the 144,000 of Israel sealed.
Som en rubrik i mitt grekiska nya testamente här har man skrivit de 144,000 av Israel som har fått sigillet, inseglet.
And the heading of the last half of the chapter is the multitude from every nation.
Och som rubrik för sista delen av kapitel 7 från och med vers 9 har man skrivit in mängden, den stora mängden från varje nation.
And the contrast seems to be between Israel and other nations.
Och då får man ju det intrycket att den första delen handlar om Israel och den andra delen om alla nationerna.
But if we look at the text itself, it is clear that the contrast is not between Israel and other nations.
Men ser vi på texten själv så är det inte frågan om en kontrast mellan Israel och andra nationer.
The 144,000 who are spoken of here are on the earth.
Det 144,000 som det här talas om är på jorden.
The great multitude that's spoken of in the next verses are before the throne and before the Lamb.
Den stora mängden som talas om i senare delen av kapitlet, det är de som är inför tronen och inför lammet.
It would therefore be much more fitting to title the first 8 verses the church on earth.
Men därför borde man mera korrekt sätta som rubrik över de första 8 verserna kyrkan på jorden.
And the last verses the church in heaven.
Och över sista delen av kapitlet från vers 9 sätta rubriken kyrkan i himmelen.
Why, however, are why is the church on earth numbered as 144,000?
Men varför heter det här nu att kyrkan på jorden består av 144,000?
We know from the whole book of Revelation that 12 is the number of the church.
Nu vet vi av hela boken att 12 är kyrkans eller församlingens tal.
And 144 are simply 12 times 12.
Och 144 det är 12 gånger 12.
This passage also helps us to come to the understanding that the number 10 is the number of completeness.
Det här avsnittet hjälper oss också att förstå att talet 10 är fullhetens tal.
It is clear that all of God's people are going to be saved before the earth is destroyed.
Det är alltså helt klart att alla som är Guds barn, de kommer att bli frälsta innan världen fördärvas.
None of the elect will be lost.
Ingen av de utkorade kommer att gå förlorad.
This is what Jesus also says in Matthew chapter 24.
Det är också vad Jesus säger i Matteus 24.
And so the 144,000 is all the elect.
Så med andra ord, de 144,000 är alla de utkorade.
And we might say 12 is the number of the church, 10 is the number of completeness, so 144 means the whole, 144,000 means the complete church.
Så talet 12 det är för den sanna kyrkan och talet 10 för fullheten, så 144,000 det är alltså för Guds sanna barn i dess fullhet, fullständighet.
And once more, we might emphasize that what John teaches in this first section is that the world will be safe from destruction in spite of war and famine and pestilence until God's people have all been converted.
Och Johannes lär alltså här också att världen ska bevaras för undergång, trots att det blir så mycket fördärv, olycka och elände, den kommer bevaras ända tills alla Guds utkorade har blivit räddade, har blivit omvända.
So the church on earth is safe.
Så Guds sanna kyrka är trygg. Helvetets portar ska inte bli henne övermäktig.
But the church in heaven is in glory.
Men kyrkan i himmelen är i härlighet.
And John says, after this I saw and behold a great multitude which no man could number.
Och Johannes säger, jag såg en stor skara som ingen kunde räkna.
They came from all people and tribes and nations and languages on earth.
De kom från alla folkslag och stammar och folk och språk på jorden.
And you remember that in chapter 5 the Lamb had been praised as the one who had bought us for God from out of every tribe and tongue and people and nation in chapter verse 9 of chapter 5.
Ni kommer ihåg att lammet prisades i kapitel 5 vers 9 för att den hade löst oss, för att det har löst oss med sitt blod från alla stammar och språk och folk och nationer.
And all these people are now before the throne of God clothed in white robes.
Och dessa människor står nu inför Guds tron klädda i vita kläder.
And you notice that how often that phrase white robes has been used up to this time.
Och ni har lagt märke till hur ofta detta uttryck vita kläder har använts ända till nu.
And at the end of toward the end of the chapter, how these clothes got to be white is fully explained.
Och i slutet av detta kapitel förklaras det helt och fullt hur det kommer sig att dessa kläder är vita.
And these people clothed in white robes had palms in their hands.
Dessa människor i vita kläder hade palmer i sina händer.
Palms also were a symbol of victory in ancient times.
Och palmen var en symbol för seger i gammal tid.
So these were the people who had overcome.
Så dessa var de människor som hade övervunnit.
In every one of the seven letters John had spoken of those who would win the battle, who would win the victory.
Ni kommer ihåg att i vart och ett av de sju sändebreven talade Jesus om dem som har övervunnit, som har segrat.
And we saw how often it says that those who win the victory will have everlasting life.
Och vi minns hur ofta det påpekas de som vinner seger ska ha evigt liv.
And now we see them in possession of this victory.
Och nu får vi se dem här, skåda dem här ägande denna seger.
And this large multitude praised God for the salvation that had been given to them.
Och denna stora mängd prisar Gud för den frälsning som de har fått.
And the angels who stood around the throne and the elders and the four beasts joined in the song of praise.
Och änglarna som stod runt tronen och de äldste och de fyra väsendena, de föll in i denna lovprisning.
And the song of praise in verse 12 again contains seven members.
Och den här sången i vers 12, den innehåller återigen sju huvudord.
And then John says, one of the elders said to him, these who are clothed in white clothes, white robes, who are they and from where did they come?
Och så säger då en av de äldste till Johannes, vilka är dessa? Varifrån kommer de, dessa som är klädda i de vita fotsida kläderna?
And I think all of you are familiar with the great Scandinavian hymn which is based on the following words.
Och jag tror ni alla känner till den stora skandinaviska hymnen som grundar sig på den följande versens ord.
I think it's a Norwegian hymn originally.
Den är väl norsk från början.
Den stora vida flock vi säger som tusen berga fall vi snä. Mm.
Den stora, ja.
And these people clothed in white robes are described then by the angel.
De beskrivs nu, dessa människor i de vita kläderna, av änglarna.
And it says, these are they that came out of the great tribulation.
Det är de som har kommit ut ur den stora bedrövelsen eller vedermödan.
Here we meet that term which is so popular among millennialists.
Här möter vi alltså den term som kiliasterna tycker så mycket om, som är så populär bland dem.
They say the great tribulation is that period of 7 years just before the millennium.
De säger att den stora bedrövelsen är den där sjuårsperioden alldeles före det jordiska tusenårsriket.
It is clear that these saints, however, are not on earth, they are in heaven.
Men det är helt klart att dessa heliga, det här talas om, de är inte här på jorden. De står inför tronen i himmelen.
You remember in chapter 4 it says John was caught up to heaven and there he saw the throne on which the Lord was sitting.
Ni kommer ihåg hur kapitel 1 började att Johannes togs upp i himmelen och fick där skåda in och se tronen.
And now this great multitude is before that throne of God in heaven.
Och nu är den stora mängden inför den tronen i himmelen.
It is clear that they did not come out of great tribulation into the millennium, into a great kingdom here on this earth.
Det är alltså helt klart att de har inte kommit ur en sjuårig stor bedrövelse in i ett tusenårsrike här på jorden.
They came out of great tribulation into heaven itself.
De kom ur stor bedrövelse in i själva himmelen.
Now the word, the phrase great tribulation here has the definite article.
Stor bedrövelse här står i bestämd form, den stora bedrövelsen.
But we must get the meaning of the great tribulation out of the context.
Men nu måste vi få klarhet vad som menas med detta utifrån sammanhanget.
Now in this context, what is the great tribulation?
Vad menas då med den stora bedrövelsen i detta sammanhang?
We had it in chapter 6.
Men det hade vi ju redan förklarat i kapitel 6.
There we had war, famine, pestilence, persecution.
Där hade vi ju krig och hungersnöd och pest och förföljelse.
And out of that great tribulation that had been described in chapter 6, these people have come.
Den stora bedrövelse som beskrevs där i kapitel 6 har alltså dessa människor kommit.
In other words, the great tribulation is not a period of 7 years.
Med andra ord, den stora bedrövelsen är inte en sjuårsperiod.
But the great tribulation is all the suffering and all the sorrow and all the grief that comes to this world.
Utan den stora bedrövelsen är allt det lidande, all den sorg, allt det elände som kommer över denna värld.
From which, in which Christians also must suffer.
Och där ibland måste också de kristna vara och lida.
So they have come out of this great tribulation and have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb.
De har alltså kommit ur den stora bedrövelsen och tagit sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod.
And then their bliss in heaven is described in a series of phrases.
Och så beskrivs deras salighet i himmelen med en rad uttryck.
And it's interesting to note that there are exactly 10 phrases in this description.
Och i den beskrivningen är det exakt 10 uttryck.
First, they are before the throne of God.
Först, de är inför Guds tron.
Secondly, they serve him day and night in his temple.
För det andra, så tjänar de honom dag och natt i hans tempel.
Thirdly, he that sits upon the throne shall dwell among them.
För det tredje, han som sitter på tronen ska bo ibland dem.
And fourthly, they shall hunger no more.
Och för det fjärde, de ska aldrig mer hungra.
Fifth, they shall thirst no more.
Och för det femte, de ska inte törsta mer.
Sixth, neither shall the sun light on them.
Och för det sjätte, solen ska inte, dess hetta ska inte slå dem.
Seventh, no any heat.
Och för det sjunde, ingen brännande hetta.
Eighth, because the lamb which is in the midst of the throne shall feed them.
Det åttonde, det är orsaken anges, det är lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde.
And ninth, he will lead them to living fountains of waters.
Och för det nionde, lammet ska leda dem till livets vattenkällor.
And God will wipe all tears from their eyes.
Och det tionde, Gud ska avtorka alla tårar från deras ögon.
Not for 1,000 years.
Inte för 1,000 år.
But for all eternity.
Utan för all evighet.
Not on this present earth.
Inte på den nuvarande jorden.
But before the throne of God in heaven.
Utan inför Guds tron i himmelen.
What a glorious picture of the hope of the Christian in the troubles and trials of this life.
Vilken härlig bild och vilket hopp för de kristna medan de lever i denna jämmerdal.
And also again, the interpretation of the book here certainly is not very difficult.
Återigen, tolkningen av uppenbarelseboken när det gäller detta kapitel är alltså inte heller svår.
This is not quite so true in chapters 8 and 9.
Kan vara knepigare när det gäller kapitel 8 och 9. Are you going to say something about that?
Well, I just mentioned that he wasn't mentioned. That he wasn't mentioned.
That's okay.
Yeah. Now, in chapter 8, the vision of the seven seals is really continued.
I kapitel 8 så fortsätter synen av det sjunde inseglet.
Yet this vision of the seventh seal is a new series of visions.
Uppenbarelsen av det sjunde inseglet är likväl en ny serie av syner.
This vision of the seven trumpets.
Synen av de sju trumpeterna, eller basunerna.
In this way, John makes it very clear that the vision of the seven trumpets is closely connected with the vision of the seven seals.
Med andra ord gör aposteln det helt klart att synen av de sju basunerna hör nära samman med synen av de sju inseglen.
You remember from this morning's lecture that the false Christs and the false teaching had not been treated in chapters 6 and 7.
Jag kommer ihåg från förmiddagen att synen av den falska läran hade inte behandlats tidigare.
This is something to remember when we come to the interpretation of these two chapters.
Det bör vi komma ihåg när vi nu kommer till tolkningen av kapitel 8 och 9.
It is clear that the trumpets indicate great calamities that befall the world.
Det är helt klart att de sju basunerna vittnar om stora olyckor för världen.
They do a great deal of harm to men.
De kommer att skada människorna.
To make that clear, it might be well to read verses 6 to 12.
För att det ska stå klart för oss kan vi läsa vers 6 till och med 12.
Chapter 8, 6 to 12, yes.
De sju änglarna som hade de sju basunerna gjorde sig redo till att stöta i sina basuner. Och den första stötte i sin basun, då kom hagel och eld blandat med blod. Och det kastades ned på jorden. Och tredjedelen av jorden brändes upp, och tredjedelen av träden brändes upp, och allt grönt gräs brändes upp. Och den andra ängeln stötte i sin basun. Då var det som om ett stort brinnande berg hade blivit kastat i havet, och tredjedelen av havet blev blod. Och tredjedelen av de levande varelser som funnits i havet omkom, och tredjedelen av skeppen förgicks. Och den tredje ängeln stötte i sin basun, då föll ifrån himmelen en stor stjärna brinnande såsom ett blås, och den föll ned över tredjedelen av strömmarna och över vattenkällorna, och stjärnans namn var malört. Och tredjedelen av vattnet blev bitter malört, och många människor omkom och genom vattnet därför att det hade blivit så bittert. Och den fjärde ängeln stötte i sin basun, då drabbade hemsökelsen tredjedelen av solen och tredjedelen av månen och tredjedelen av stjärnorna, så att tredjedelen av dem förmörkades och dagen miste tredjedelen av sitt ljus, sammalunda och natten.
Just exactly what John means by these trumpets is at first not very clear.
Till att börja med tycks det inte vara så lätt att säga exakt vad Johannes menar med dessa basuner.
The one thing that is crystal clear to everyone who reads is that the seven trumpets speak of something that causes a great deal of harm on earth.
Men det som står helt klart för varje kristen läsare här är att de sju basunerna orsakar mycket lidande här på jorden.
One is also struck by the fact that the calamities which are announced here are very similar to the 10 plagues that struck Egypt at the time of the Exodus.
Det som slår den här är också det att dessa olyckor som drabbar världen liknar mycket de 10 plågorna som drabbade farao i Egypten.
This becomes even clearer in the next chapter which speaks of a plague of locusts.
Det blir ännu tydligare i nästa kapitel när det talas om hemsökelse genom gräshoppor.
And when we come into chapter 9, it becomes a little clearer what John has in mind.
När vi kommer till kapitel 9 blir det lite tydligare för oss vad Johannes har i tankarna.
When the fifth angel sounds his trumpet, John sees a star falling from heaven to the earth.
När den femte ängeln stötte i sin basun, då såg Johannes en stjärna falla från himlen ned på jorden.
And it becomes clear immediately that this star is a person.
Och det blir helt klart att denna stjärna är en person.
For it says that to the star fallen to the earth there was given the key to the bottomless pit.
Ty det står att denna stjärna som föll ned på jorden, den stjärnan fick nyckeln till avgrundens brunn.
And it says that he opened up the bottomless pit.
Och det står att den öppnade avgrundens brunn.
And as a result, smoke came out of the bottomless pit as the smoke of a great furnace.
Och som till resultat fick vi att en rök steg upp ur denna brunn, lik röken från en stor ugn.
And it says that the sun was darkened by the smoke from the pit.
Och det står att solen förmörkades av röken från denna brunn.
And this is the first clear indication that we have as to what John has in mind.
Det här är det första tydliga det som tydligt klargör för oss vad Johannes här menar.
This is thus a clear example of having to work through the crossword puzzle far down the list before you get to something you can answer.
Det här är med andra ord ett bra exempel på korsordsmetoden vi har talat om. Ska förklara det ytterligare. Ni vet att när man löser ett korsord så kanske man inte kommer någonstans genom att svara på ett vågrätt och tre vågrätt och fem vågrätt. Men när man har fortsatt att arbeta och kommit till 11 vågrätt och man har klarat av det och några till, då kan man plötsligt förstå vad som menades med ett vågrätt. På samma sätt är det här.
What is meant by the sun is clear from many other passages in scripture.
Vad som menas här med solen är helt klart från andra bibelställen.
In the symbolism of the Bible, the sun is a light, or light is a symbol of Christ, of the Lord Jesus Christ, first of all.
I Bibelns bildspråk så är alltså ljuset bilden för Kristus själv.
He is the light of the world.
Han är världens ljus.
But the Bible also says the word of God is the light which shines for us in this world.
Bibeln säger också att Guds ord är en lykta på vår stig, det som skiner för oss här i världen.
And the Bible says too that the church is the light of the is a light for the world.
Och Bibeln säger också att den kristna församlingen är ett ljus för världen.
And yet those three statements are really the same way. There are three different ways of saying the same thing.
Dessa tre påståenden är tre olika sätt att säga samma sak.
The church is the light of the world because the church proclaims the gospel.
Den kristna församlingen är ljuset för världen eftersom den kristna församlingen förkunnar evangelium.
And the gospel is the light of the world because through the gospel we learn to know Christ.
Och evangeliet är världens ljus eftersom vi genom evangelium lär känna Kristus.
And Christ is the one who really shows us the way to everlasting life by his light.
Och Kristus är ju den som visar oss vägen till evigt liv genom sitt ljus.
So the smoke which rises out of the bottomless pit that obscures the sun is something that hides Christ and the gospel and the church from men.
Så röken som kommer upp från avgrundens brunn, det är alltså någonting som döljer Kristus, som förmörkar evangelium, som tar bort den sanna kyrkans rätta budskap.
Now this thought we can put together now with the signs of the end as they have been portrayed by Jesus in Matthew 24 and by John in chapter 6.
Nu kan vi ställa detta samman med vad som sägs av Jesus i Matteus 24 och i Johannes 6.
We saw that John in chapter 6 listed all of the signs of the end listed by Jesus with the exception of false doctrine and false Christ.
Vi har ju sett att Johannes här i Uppenbarelseboken 6 förtecknar allt det som ska hända förutom två saker, nämligen sådana som gör anspråk på att vara Kristus falskeligen och falsk lära.
And false Christ do obscure Christ from men.
Och en falsk Kristus, den fördöljer Kristus för människor.
And false doctrine obscures the light of the gospel.
Och falsk lära fördunklar evangeliets ljus.
So we can be sure that John in this whole section is speaking about false teachers.
Så vi kan vara helt viss om att Johannes i detta avsnitt talar om falska lärare.
This becomes clear also in verse 19 of this chapter.
Det blir också klart för oss om vi ser på vers 19 i kapitel 9.
Where it says that the power of these horses is in their mouths.
Där det står att hästarnas makt låg i deras skap.
And just as the word of Jesus is a sharp sword coming out of his mouth.
Precis som Jesu makt är hans svärd som kommer ut ur hans mun.
So the things that come out of the mouths of these horses are the thing which obscures the light of the world.
Så det som kommer ut ur hästarnas skap, det som har makt att förmörka evangelium.
So in the against the background of this interpretation we can understand chapter 8 a little better.
Så mot bakgrund av denna tolkning förstår vi kapitel 8 något bättre.
Remember that on Monday we talked about Luther's interpretation of this section.
Ni kommer ihåg att vi i måndags talade om Luthers tolkning av kapitel 8.
Luther understood the various trumpets as being symbols of the false doctrines that are taught in the church.
Luther tolkade ju de sju basunerna som symboler för falska läror som har kommit fram i kyrkan.
And he was certainly right in understanding it in that way.
Och han hade ju rätt när han förstod det på det viset.
One of the things that keeps us from understanding this clearly
En sak som hindrar oss ifrån att förstå detta klart
is the fact that in this modern world
är det faktum att i denna moderna värld
most Christians have lost their horror of false doctrine.
Är att de flesta kristna har förlorat en verklig skräck för falsk lära.
They no longer know how much harm false doctrine really does.
De vet inte längre hur mycket skada som falsk lära åstadkommer.
And so they say, for example, that all churches are good.
Och därför kan man säga att den ena kyrkan är lika god som den andra.
That the only thing that's important is that we are sincere.
Det enda som är viktigt är att vi är uppriktiga.
They don't believe that in any other area in life.
Men en sån tro har man inte när det gäller något annat livsområde.
A man who drinks poison with a sincere belief that it's a very nourishing drink.
En som dricker gift men dricker det i uppriktighet.
Is certainly not going to benefit by experience.
Han har då ingen nytta av giftet bara för att han är uppriktig.
But so many people think that you can believe anything you want in spiritual things and profit by it.
Men så många människor tror att man kan få tro vad som helst inom det andliga området bara man är uppriktig och så får man välsignelse av det.
But when we read chapters 8 and 9 of the book of Revelation,
men när vi läser kapitel 8 och 9 i Uppenbarelseboken,
this ought to convince us how damaging false doctrine really is.
Då bör det övertyga oss om vilken oerhörd skada falsk lära åstadkommer.
The first angel sounds in verse 7 and hail mixed and fire mixed with blood falls to the earth.
När den första stötte i sin basun, då kom hagel och eld blandat med blod.
And untold harm is done on the earth.
Och oerhörd skada drabbade jorden.
The second angel sounds and a mountain, great mountain burning with fire falls into the sea.
Och när den andra ängeln stötte sin basun, då var det som om ett stort brinnande berg hade blivit kastat i havet.
And a great deal of harm is done to the sea.
Och mycket skada drabbade havet.
The third angel sounds and a great star falls to the earth.
Den tredje ängeln stötte basun och då föll ifrån himlen en stor stjärna.
Who turns the waters of the earth into bitterness. So that they men die from drinking them.
Och så förvandlar det då strömmarna av vattenkällorna till bitterhet så att människor dör när de dricker det.
The fourth angel sounds and much darkness is spread all over the earth.
Den fjärde ängeln stöter i basunen och mörker kommer över jorden.
And so as false doctrine is proclaimed, men are harmed and the earth is harmed.
På samma sätt när falsk lära föres fram, då fördärvas jorden och människor fördärvas.
And this theme is continued then in chapter 9.
Och detta tema fortsätter så i kapitel 9.
There we already have spoken of this star that fell from heaven that had the key to the bottomless pit.
Vi har redan talat om den femte ängeln och om den här stjärnan som fick nyckeln till avgrundens brunn.
And the smoke that came out of the pit to hide the sun.
Och den rök som kom upp ur avgrundens brunn och dolde solen.
And out of the smoke came locusts.
Och ur röken kom gräshoppor.
But these locusts do not harm the grass of the earth.
Men dessa gräshoppor fördärvar inte jordens gräs.
Or any of the green vegetation.
Eller den gröna vegetationen.
Or any tree.
Eller något träd.
But only those men who do not have the seal of God in their forehead.
Utan allenast de människor som icke hade Guds insegel på sina pannor.
In other words, these are locusts who bring harm to men.
Med andra ord, det här är gräshoppor som skadar människor.
Again, an example of the damage done by false doctrine.
Återigen, ett exempel på den skada som falsk lära åstadkommer.
In verse 6 it says that the men who are harmed by the angels will desire to die and will not be able to do that.
Och i vers 6 så får vi veta att de människor som har här skadats, de vill dö, men de kan inte dö.
We have here a picture of the despair that false doctrine often brings.
Vi har här en bild av förtvivlan som den falska läran åstadkommer.
We will continue then with this vision after the recess.
Vi ska fortsätta med denna syn då efter en stunds rast.